Är vi framme snart? Det var en fråga som jag ofta ställde som barn. Gång på gång när vi var ute och åkte någonstans så knackade jag pappa på axeln när han satt framför och körde och frågade: är vi framme snart? Och oftast så sa inte han så mycket, men mamma svarade att vi är framme när vi är framme. Och det var oavsett om vi var på väg ner genom Europa på bilsemester eller bara skulle utanför Skänninge, den lilla staden som jag är uppvuxen i. En nyfikenhet och en kanske en rastlöshet. Och en fråga som jag i efterhand har förstått höll på att driva båda mina föräldrar till vansinne. Och jag tror att många som har barn känner igen den där frågan som kommer gång på gång. Hade man dessutom som barn en dålig dag så tror jag att den här rastlösheten ganska ofta övergick i någon slags tjurighet. Det vore bättre om vi aldrig hade åkt. Vad är meningen med att åka massa bil om man ändå aldrig kommer fram? Hemma finns i varje fall Lego och leksaker. Men sen kom man ju alltid fram. Och det visade sig att mamma och pappa hade ju full koll på hur lång tid det tog. Ungefär var vi var och när vi skulle vara framme. Om det så var sommarstugan, övernattningsstället på just den resan eller just de här vännerna 7 minuter utanför Skänninge. Och där fanns en helt ny värld att upptäcka. Det fanns en sjö att bada i, det fanns möjlighet att sträcka på benen och kanske få bara springa ut i skogen och se vad finns här omkring. Och rastlösheten och tjurigheten var förhoppningsvis som bortblåst. Och ibland tänker jag på Israels folk som vi kan läsa om i Andra Mosebok, den andra boken i Bibeln. Och jag tänker ibland på dem lite som en stor hög med bortskämda snorungar. Som mest går där och knotar och är missnöjda och klagar större delen. Israels folk som är Guds utvalda folk. Som ledda av Mose går ut ur Egypten. Där de i många, många år har fått vara slavar. De är hårt drivna av fara och det börjar liksom växa upp någon rädsla bland egyptierna att det här nya folket, våra slavar, de håller på att bli starka. Så de pinas hårt och till slut så är det så att farao avrättar alla nyfödda pojkar. Och ut ur det här så på uppdrag av Gud leder Mose hela folket. Genom öknen på en resa mot det förlovade landet, mot Kanans land som vi kan läsa om. Ett land som ska flöda av mjölk och honung, där lyckan verkar vara total. Farao låter dem ju till slut gå och de ger sig av. Men hur går egentligen den där vandringen? Och nu ska vi inte svartmåla det här folket mer än rimligt. Vi ska komma ihåg att vi pratar om en vandring på 40 år. Det är inte en liten söndagspromenad som är till det lokala kaféet. Men i ärlighetens namn så gick vandringen så där. Och det är nog lite, för jag tycker att de är ett riktigt tjurigt gäng. De klagar och de knotar och de anklagar Mose för att ha lett dem ut i öknen felaktigt. I Andra Mosebok kapitel 16, 1-3 så kan vi läsa så här. På 15:e dagen i andra månaden sedan de hade lämnat Egypten. Hela menigheten knotade mot Mose och Aaron i öknen och sa: om vi ändå hade fått dö för Herrens hand i Egypten. Där satt vi vid köttgrytorna och där brödet räckte till för oss. Ni har fört oss hit ut i öknen för att alla vi som är samlade här ska svälta ihjäl. Och det här är ju ett återkommande tema. Och att, visst att jag tycker om att vara ute och gå, men jag kan ju förstå att man är lite sliten efter 1,5 månads vandring. Men jag tycker det är fascinerande hur det här dramat som gång på gång ställs till med, trots allt som Gud gör. Knotandet är ett återkommande tema, men Guds handlande är också ett återkommande tema. I kapitel 13 kan vi läsa om moln och eldpelaren som leder folket genom öknen. Varje dag så är det en stor pelare, en stor molnpelare som går före folket och visar vägen. Och på natten så byts den ut mot en pelare av eld som de varje dag får följa. I kapitel 14 så delar Gud hela Röda havet och hela folket, 600-800 000 man plus kvinnor och barn som får gå igenom torrskoda. I kapitel 15 så kommer det till en vattenkälla som inte går att dricka och Mose får stoppa i sin stav och vattnet går att dricka. I kapitel 16, precis här där de är hungriga och knotade som vi läste om, så låter Gud komma massa vaktlar, fåglar som de får käka och det regnar manna från himlen som de får äta. I kapitel 17 så slår Mose på en stav, på en klippa med sin stav så det kommer vatten att få dricka. En strid mot ett annat folkslag som så fort Mose håller upp sina händer och välsignar folket så vinner de. Och de får ledas mot seger. I kapitel 20 får de budorden, de här tavlorna med lagen. Kapitel 21-31 så är det gång på gång på gång hur Gud ger dem förhållningssätt. Han påminner om att han är deras Gud och leder dem. I kapitel 32, långt genom allt det här, så tänker folket ändå, nej, Gud är inte så mycket att ha. Och de ber Aaron att göra en guldkalv som de kan få tillbe istället. Kapitel 34 så får de nya stentavlor för att Mose blir så arg så att han tar sönder de gamla. Och i sitt möte med Gud så får Mose en stråleglans runt hela sitt huvud. Och sista versen i hela andra Mosebok säger så här. Herrens moln vilade över boningen om dagen. Om natten lyste en eld i molnet inför israeliternas ögon under hela vandringen. Gång på gång på gång så möter Gud. Gud gör sig påmind och gång på gång på gång tänker israeliterna. Det här är inget att ha. Och det slår mig hur Gud håller sitt löfte trots att han blir så oerhört trött på hela folket. Och det slår mig också vilken tur det är för Israels folk att de har Mose. Som ber till Gud för dem och som hjälper dem och påminner dem att de har ett mål med sin resa. De har fått ett löfte om ett land. Och israeliterna längtar efter trygghet. Och det tror jag inte är något fel alls med. Men i deras fall så längtar de efter trygghet istället för den plan som Gud har lagt ut. Istället för att längta efter att gå Guds väg och lita på att det är tryggt så längtar de tillbaka. De klagade i Egypten, men de klagade i öknen. Och de romantiserade allt som inte var i nuet. En riktigt klassiskt gräset är grönare på andra sidan i 40 år och långt dessförinnan. Alltså visst att vi drevs i döden i Egypten, men där hade vi i varje fall käk. Och det är efter att Gud har delat hela Röda havet. Och vi kanske kan känna igen oss. Det kanske är någon mer än jag som någon gång har sagt eller i varje fall